Du hör i det här avsnittet del 1 av Satans latin, skriven av Michaela Schmidt. Du lyssnar på Paranormalia och jag heter Sebastian Krantz. När Morgan var 19 år så bodde han fortfarande hemma hos sina föräldrar och hade inga planer på att ändra på det någon gång snart. Han hade förvisso slutat skolan och hade ett bra jobb med hyfsat bra lön, men han trivdes bra med att bo hemma och kom väl överens med sina föräldrar, och vad var det då för mening? Det var bara dumt att börja förändra saker och ting som fungerade utmärkt, tyckte han. Flytta hemifrån, det kan göras sen. Jag hinner, var hans ständiga svar när vänner och äldre släktingar frågade honom om den saken. Hans föräldrar hade ingenting emot det heller och tog det hela med jämnmod. Han hinner, han har gott om tid på sig, brukade de i sin tur säga när de fick frågan. Morgan betalade för sig varje månad och huset var tillräckligt stort, så vad gjorde väl det att han stannade hemma ett par år till? De tyckte mest att det var trevligt att han fortfarande var där. Morgan älskade att bo som de gjorde. Nästan på landet och nästan i stan. Huset låg vid en lugn mindre villagata i utkanten av stan, och det var bara hus på ena sidan av vägen. Det var inte många hus heller. 8 stycken stora fyrkantiga tvåvåningshus som låg som jätteklossar mitt i 8 stora fyrkantiga trädgårdar som var fyllda av bär, frukt och blommor, persåer och träd att klättra i och tillräckligt väl tilltagna för att man skulle behöva anstränga sig ordentligt för att lyckas störa grannarna. Det var ju länge sedan han slutade klättra i träd förstås, men han mindes fortfarande den där tiden med vemod, och han älskade de där träden. På andra sidan gatan löpte ett sällan använt järnvägsspår med en liten nedlagd station i slutet. Eftersom det användes så sällan så stördes de inte av någon tågtrafik. Men förr om åren, när Morgan var barn, så brukade cirkusen alltid komma till stan med tåg och lasta av sina djur och sin utrustning vid den gamla stationen och sen gå resten av biten till cirkusplatsen. Morgan mindes det där med värme. De kom alltid i slutet av maj och alltid sent på natten. Hans föräldrar brukade väcka honom och ta med honom ut på gården för att se dem anlända. Och så stod de där på uppfarten i den kyliga nattluften. Han i sin pyjamas och insvept i en filt, och föräldrarna med varsin kappa hängades löst över axlarna. Och så såg de cirkusen komma till stan och hur de på vägen passerade dem den tysta nedsläckta villagatan. Cirkusfolket pratade tyst med varandra för att inte störa någon. Någon utdelade en lågmäld befallning till ett djur. Någon annan ropade ut tysta men bestämda instruktioner till en grupp människor som bar på utrustning. En övertäckt bur rullades förbi. Hundar sprang fram och tillbaka men var alldeles tysta. Och en låg vissling hördes när en av dem hamnade vid sidan av, och den rätade omedelbart in sig i ledet. Hästar med halmsäckar på hovarna för att deras skor inte skulle klappra högt mot asfalten och väcka hela gatan. 2 och 2 kom de vackra hästarna som kromade sig och steppade eftersom de stått stilla länge och var uttråkade, men ändå hade varje par hästar bara en skötare mellan sig. Och så sist av allt så kom elefanterna. De enorma djuren såg helt fel ut på den lilla gatan och de fick allt de passerade att se pyttelitet ut. Snablar sträcktes ut och nappade åt sig blad ifrån trädgårdarnas träd och marken skälvde under deras tyngd när de gick förbi. Ändå hördes inte ett enda ljud ifrån dem, bortsett ifrån en och annan småsten som rubbats ur sitt läge. Morgan hade aldrig besökt cirkusen. Han ville inte. Ingenting kunde ändå bli mer magiskt än de där midnattsföreställningarna hemma på gården. Han hade haft en bra barndom och han visste om det. Han var tacksam för det. Och nu som vuxen så trivdes han fortfarande både hemma och med sig själv och kunde inte se något fel med den saken. Han drivdes där, precis mellan storstadens sus och brus och lantlig idyll. Det bästa av båda världarna låg ständigt inom räckhåll. Morgan hade i och för sig körkort, men han använde det mycket sällan och det behövdes ungefär lika sällan, så han hade inte brytt sig om att skaffa sig en egen bil. Det kändes bara onödigt, tyckte han. Jag hinner, var det ständiga svaret, även på den frågan. Morgan delade sin tid mellan jobbet, familjen, vännerna, staden och lugnet. Däremellan tyckte han mycket om att löpträna och gjorde det så ofta han fick tid. Ibland gav han sig ut ensam, men för det mesta så sprang han tillsammans med sin barndomsvän Vlad. Morgan och Vlad hade hållit ihop sedan de var små och gick på dagis och de var fortfarande de bästa av vänner. De var nästan som bröder, trots att de i grund och botten var varandras raka motsats i mångt och mycket. När Morgan var sansad och eftertänksam var Vlad temperamentsfull och impulsiv. När Vlad var energisk och framåt så var Morgan lugn och tänkte över konsekvenserna. Men de var båda nyfikna, vetgiriga och gillade nya saker och ett litet äventyr då och då. Och Vlad var alltigenom ryss. Han var född i Sverige men hävdade ofta gärna och stolt att han var ryss ända ut i fingerspetsarna, precis som sina föräldrar. Han var överhuvudtaget en stolt människa och han backade inte för särskilt mycket och framförallt inte för en utmaning. Men han var också en smula för benägen att kasta sig i huvudstupa in i saker och ting utan att nödvändigtvis tänka efter särskilt mycket före. Många gånger så hade Morgan fått hjälpa honom ur sådana där inte så värst genomtänkta situationer som ofta hade med hans häftiga temperament att göra. Och Morgan brukade säga att Vlad påminner om Kalanka. Han i sin tur brukade kontra med att Morgan var som Bror Duktig, fast tråkigare och feg, och ifrågasätta vem av de båda seriefigurerna som egentligen hade mest kul. Så där höll de på att retas med varandra och ibland kunde det bli tillräckligt rått och brutalt ärligt för att få omgivningen att förskräckt dra efter andan, i synnerhet de som kände till Vlads eldfängda humör. Men de blev faktiskt mycket sällan osams. Och det var väl förmodligen det som gjorde att de kom så väl överens och tolererade så mycket från varandras elaka tungor som de skulle blivit rasande om någon annan sagt. De var bra människor, båda två var för sig, men tillsammans blev de ännu lite bättre. Och som team var de nästintill oslagbara. Så var det. Nu när de hade slutat skolan och hade jobb båda två så var det ibland lite svårt att få tiderna att gå ihop. Men med lite pussel så brukade de få ihop det i alla fall 3 gånger i veckan då de tog en gemensam joggingrunda och passade på att prata lite under tiden. De möttes halvvägs och de hade sedan länge speciella slingor som de sprang eftersom de visste exakt hur långa de var. Då och då hände det också att de tog en helt ny väg åt ett helt nytt håll. Och det hände att de då hamnade någonstans där de aldrig tidigare varit. Och det var just vid ett sånt tillfälle som den här historien tog sin början. Den där dagen så hade de tagit en helt ny väg och passerat genom de gamla delarna av staden. Och slutligen hamnat i ett gammalt rivningskvarter. Där stod tomma bostadshus och väntade på att rivas. Där fanns tomma tomter fulla av ogräs och gammalt bråte. Och en och annan igenbommad affär med skyltfönster. Fortfarande täckta med ljusröda skyltar om utförsäljning. Trasiga leksaker och cyklar. En rostig trehjuling som saknade ett hjul stod mitt på trottoaren. Och ett par sönderslagna bilar stod fortfarande kvar på parkeringen utanför ett av husen. Kvarteret var inte särskilt stort, men när man stod mitt i det så såg det ut som vilket slumkvarter som helst utomlands, bortsett ifrån att det här var helt tomt på människor. Morgan och Vlad stannade upp och såg sig omkring, helt förbluffade över förfallet. De hade inte haft en aning om hur det såg ut i den här delen av stan och tyckte nog att det var både spännande och förskräckligt. Vlad blev som vanligt genast eld och lågor och ville gå omkring och titta, gå in i husen, undersöka. Morgan bromsade upp det hela. Vi kikar lite bara, men vi måste ha ficklampor om vi ska gå in någonstans, för här finns knappast någon ström kvar. Och det var så det hela började. Av en ren slump upptäckte de inledningen på och ingången till. En mycket obehaglig historia, och precis som med alla andra konstiga historier här i världen så börjar det med en ganska liten upptäckt. Men ack, vad det spred sig som ringar på vattnet, och ganska snart så hade den där lilla upptäckten blivit något mycket större som både Morgan och Vlad hade svårt att släppa taget om och bara låta vara. Men det började ju som en helt vanlig joggingrunda i en annorlunda riktning och ett fallfärdigt rivningskvarter. De gick försiktigt omkring där bland de övergivna husen och lokalerna en god stund utan att se en enda levande människa på hela tiden. Det var nästan en surrealistisk känsla. Trots närheten till stan så kändes det som att de blivit förflyttade till en helt annan värld där människor inte längre fanns och bara spåren efter dem fanns kvar. Men bara ett par gator bort var det liv och rörelse, precis som vanligt. Det var bara det här kvarteret som hade dött. Det kändes åtminstone som om det hade det. Så många människor som levt sina liv där, haft sin vardag där, uppfostrat barn, arbetat och handlat mjölk och bröd i den lilla butiken. Nu när de allihop var borta, fortsatte sina vardagar någon annanstans och bara skalet de haft omkring sig och sina liv fanns kvar, så saknade de skalen liv. Morgan undrade vart de hade tagit vägen allihop och Vlad funderade på hur det överhuvudtaget kunde tillåtas se ut så här. Varför rev inte kommunen bara ner eländet? Jämnade det med marken? Det såg ju inte precis som att någon bodde här igår, menar han. Morgan höll med och tyckte att det var lite konstigt att de inte ens hört talas om kvarteret. Vlad sparkade till en gammal rostig konservburk så att en högljutt skramlande rullade iväg tvärs över gatan till andra sidan. Av någon anledning så fick det där ljudet de båda två att se sig omkring. Kanske för att ljudet var så högt i tystnaden att de nästan väntade sig att det skulle ha väckt dem som sov eller slumrade här. Eller det. Båda två kände sig lite dumma efteråt. Det fanns ju ingen där, det visste de ju. Vlad harklade sig och kände på ytterdörren till det närmsta huset. Öppet, sa han förvånat och klev in, innan Morgan han kom med några invändningar. Morgan följde tveksamt efter honom in i halvdunklet som rådde i trapphuset och tryckte mot bättre vetande på lampknappen. Såklart fanns det ingen el, men det var värt ett försök. Ingenting hände. Morgan suckade och Vlad log mot honom. Oroa dig inte, jag ska bara titta lite, sa han. Morgan suckade ännu en gång och sen följde han Vlad tätt i hälarna medan han gick runt och kände på alla dörrar. Låst. Allt var låst utom ytterdörren och dörren ner till källaren som stod vid gavel längst ner i källartrappan. Nej, sa Morgan genast och mycket bestämt när han fick syn på den mörka rektangeln som var ingången till källaren. Ficklampa. Vlad ryckte bara på axlarna och gick ut på trottoaren igen med Morgan tätt efter sig. Det började bli dags att ge sig av hemåt och de vände om för att ta samma väg de kommit. Därmed passerade de en av de ödetomterna och självklart var Vlad bara tvungen att vika av in på den och ta sig en titt där också. Självklart tänkte Morgan och följde efter Vlad in på tomten. Egentligen så var han ju precis lika nyfiken på allt det här som Vlad. Han råkade bara vara lite mer försiktig. Han hade ett mer omfattande säkerhetstänkande och hade bäst framförhållning av dem. Men just den här gången när de gick in på den här tomten så tänkte han inte riktigt i de banorna och därför så kunde det mycket lätt ha slutat väldigt illa för dem. För bara några få snabba steg in stod de plötsligt vid kanten av ett hål i marken. Som tur var hann de båda stanna upp och slapp snava på kanten eller falla ner i hålet och göra sig illa. Istället så blev de stående där och betraktade hålet. Ett alldeles runt hål med släta väggar, ungefär som en tunnel fast lodrätt och precis lagom stort för att en människa skulle kunna ta sig ner där. Det tycktes inte ha någon botten och väggarna var av tätt packad hård jord så långt ner de kunde se. Det såg gammalt ut och de var glada att ingen av dem fallit ner där i mörkret. Vad kunde det vara för ett slags hål? Det var ju ändå ett ganska stort och djupt hål rakt ner i underjorden. Det var alldeles för djupt och symmetriskt för att vara gjort av någon sorts djur och ledningar, brunnar och avlopp och liknande brukade väl vara klädda av cement inuti. Inte jord. Ett slukhål, kanske då. Nej, det trodde de inte riktigt heller. Det var för litet och återigen för symmetriskt. Det såg ut som att det var byggt efter planering och noggranna beräkningar. Eller som att någon tagit en sån där gammaldags äppelurkärnare i jätteformat och stämplat hål i jorden. De diskuterade om det kanske kunde vara något sorts arbete som pågick eller hade pågått. Men i så fall varför och vem och vad skulle det bli? Och brukade inte sådana platser vara noggrant utmärkta med avspärrningar och varningsskyltar för att det inte skulle inträffa olyckor som företaget sedan tvingades ta ansvar för? Och var fanns arbetarna och maskinerna i så fall, eller åtminstone spår efter dem? Morgan och Vlad pratade om det här hela vägen hem och försökte räkna ut vad det var det kunde vara. Men de kunde helt enkelt inte hitta någon rimlig förklaring till vad eller varför det överhuvudtaget skulle finnas där, eller ens hur det hade kommit dit. Och de blev mer och mer nyfikna för varje teori de tyckte att det kunde räkna bort som osannolik. Vlad var förstås i sitt esse och anade äventyr. Han ville helst av allt bara hämta rep och ficklampa och sen gå tillbaka och klättra ner i tunneln för att se vad som fanns där. Morgan försökte bromsa hans entusiasm så gott han kunde. Det började bli sent och de visste ingenting om hur man klättrar säkert upp eller ner i den där sortens hål. Dessutom så visste de inte vad som fanns där nere på botten. Det kunde ju vara förfärligt farligt. Tänk om någon av dem fastnade i tunneln. Tänk om de båda gjorde det. Tänk om väggarna rasade samman. Det var inte bara att klättra ner så där hur som helst, ansåg Morgan. De måste ta reda på mer först. Som tur var så gick Vlad motvilligt med på det. Men de kunde ändå inte helt sluta att spekulera i det där hålet och fundera över vad det var för någonting. Så innan de var hemma så hade Morgan på något sätt gått med på att de skulle hämta ficklampor och kommit överens om att de skulle ta Vlads bil tillbaka till hålet eftersom de inte orkade springa mer. Och Vlad hade ju ändå en. Men inga rep. Det lovade han dyrt och heligt. Det började redan skymma när Vlad plockade upp Morgan och hans ficklampa och eftersom de båda var så ivriga så var de snart tillbaka vid kanten av hålet. Morgan, som i princip bara hade varit inne och vänt hemma, hade såklart lyckats få med sig husets enda dåliga ficklampa. Den vars batterier var urgamla så att ljuset svajade och fladdrade och den skramlade konstigt när han rörde den för fort. Typiskt. Men det visade sig snart att det inte spelade någon större roll. För varken den eller Vlads superficklampa med hela batterier var ändå tillräckligt stor för att lysa upp hela vägen ner till botten. Utan ljuskäglorna drunknade snabbt i mörker medan tunneln bara fortsatte och fortsatte neråt. De undrade hur djupt det var egentligen. De kunde i alla fall inte se några spår av rör, ledningar, cement eller några förgreningar av tunneln. Väggarna var släta av hårt packad jord så långt ner de kunde se. Och då plötsligt trillade poletten ner för dem. Var fanns jorden? Om något arbete pågick och någon grävt hålet, oavsett anledning, Var fanns jorden som så att säga blev över? Sånt brydde man sig väl inte om att frakta bort. De brukade väl lägga det en hög bredvid någonstans. Det fick Morgan att konstatera att det måste vara länge sedan det här hålet grävdes. Vlad såg sig omkring ordentligt för första gången. Han la märke till storleken på tomten. Det höga trädet i mitten, skrotet och skräpet. De gamla utrymda kåkarna runt omkring. Och han stod därför för nästa insikt. Den här tomten måste ha varit tom länge. Kanske alltid. Det hade aldrig stått något hus här som behövde avlopp, ledningar och rör. Möjligen en liten röd stuga med utedass någon gång i tidernas begynnelse. Men förmodligen inte det heller, sa han med ett skratt till Morgan. Så vad betyder deras upptäckter och insikter egentligen? Att någon för mycket länge sedan av någon anledning grävt en tunnel rakt ner i underjorden. Men vem, varför och i vilket syfte? Det kunde de fortfarande inte räkna ut och nu hade de om möjligt ännu fler obesvarade frågor. Det hela var obegripligt och de fick återvända hem med sin nyfikenhet i behåll. De följande dagarna fylldes av jobb, familj och enstaka joggingrundor där samtalet dominerades av diskussioner och teorier om tunneln. Men det sades ingenting som gjorde att de kom närmare gåtans lösning och så småningom så gav de mer eller mindre upp. De kunde helt enkelt inte resonera sig fram till någon förklaring. Det enda sättet att få reda på mer var att klättra ner och se efter vad som fanns där nere. Och Vlad tyckte att de skulle göra det. Morgan tyckte fortfarande att det var vanskligt och tvingade Vlad att lova att inte göra det ensam. Och Vlad var inte dum. Han förstod riskerna och lovade att han inte skulle det. Men sa att han skulle kolla upp med sin kusin om han kanske visste något om sådana saker. Morgan, som trodde att Vlad syftade på själva tunneln, tyckte det lät bra och efter det så pratades det inte mer om saken. Och sen passerade dagarna igen.